Du lyssnar på Sabotören i Auschwitz av Colin Rushton i en översättning av Mikael Dahlgren, uppläst av mig, Kristoffer Svensson. Inledning. Tåget stannade med gnisslande bromsar och godsvagnens skjutdörrar öppnades med ett våldsamt ryck. Där inne lyfte ett 20-tal män sina händer mot den bländande solen och hoppade sedan ner på marken. De möttes av en handfull tyska armésoldater som hade inväntat deras ankomst och nu vrålade ut order för att få ordning på den trevande skaran. Bewegen Sie, bewegen, schnell! De nyanlända intog något som svagt påminde om en militär formering och började sakta vänja sig vid dagsljuset efter att ha tillbringat flera timmar i mörker. Männen betraktade nyfiket omgivningarna och fick ett intryck av att det härskade ett lantligt lugn på platsen. Till höger om dem sträckte sig mjukt böljande fält mot fjärran. Och till vänster låg det en romantisk liten skogsdunge som kunde vara en idealiskt undangömd vrå för älskande par. Det syntes varken fabriker eller byggnadsarbeten i närheten. Från järnvägen kunde männen inte se några tecken alls på att det skulle förekomma någon industriell verksamhet på orten. Tåget hade passerat tyska gränsen föregående kväll och gissningsvis befann de sig nu i Polen. Efter en lågmäld diskussion sinsemellan var männen eniga om att den nya platsen innebar att de hade blivit uttagna till lantbruksarbete. För krigsfångar var det goda nyheter. Det innebar arbete ute i det fria. Och åtminstone en möjlighet att få äta färsk frukt och grönsaker. När Arthur kastade en blick längs tåget upptäckte han hundratals klädesbuntar som låg någon meter från järnvägsspåret. Det var byxor, skjortor, kjolar och skor. En del av plaggen var uppenbarligen avsedda för småbarn. Hans tillfälliga nyfikenhet klingade emellertid snabbt av. Arthur var mest lättad över att hans värsta farhågor om resans mål inte hade besannats. Efter en kort marsch nådde skaran fram till ett läger. Och även om Arthur kände en viss ängslan när de passerade grindarna, försvann denna snart. Det låg 10 träbaracker innanför stängslet. Krigsfångarna anvisades den närmaste baracken och blev angenämt överraskade av hur torrt och rent det var. De upptäckte också att byggnaden var centraluppvärmd med längsgående varmvattenrör och det fanns rinnande kallt och varmt vatten vid handfaten. Våningssängarna var rejäla och utrustade med rena och ordentliga madrasser. Under de två följande veckorna fanns sig männen till rätta i vad de hoppades skulle förbli deras tillfälliga hem så länge kriget varade. Och våren 1943 var det ingen som kunde förutspå hur länge det skulle bli. En vecka senare vaknade Arthur långsamt till oljudet av lägervakter som bullrade genom barackkorridoren och dunkade på dörrarna med gevärskolvarna. Under de föregående dagarna hade antalet britter ökat från 2 dussin till närmare 200 man. Innan dess hade tyskarna endast tilldelat dem begränsade arbetsuppgifter, ibland inga alls. Och ingen av fångarna hade behövt gå hungrig. Vakterna flinade och verkade uppskatta ståhejet, men deras avsikter var knappast vänliga. Det vilade snarare något olycksbådande över det hela, och fångarna skulle snart få reda på vad det var. Der Feiertag endig, arbeiten Sie jetzt! De britter som förstod en smula tyska förklarade för sina kamrater vad som höll på att hända, och Arthur fick veta att det var dags att börja arbeta. Alla visste att detta skulle ske förr eller senare, och männen ryckte mest på axlarna innan de släntrade ut i uppställningsplatsen. Krigsfångarna formerades på led och marscherade ut ur lägret längs en dammig väg som löpte genom en skog. Arthur och hans närmaste kamrater gick i täten. Under förflyttningen närmade de sig en grupp fångar som grävde diken längs ena vägkanten. Det var ukrainska kvinnor som bevakades av ett antal beväpnade vakter med ihoprullade piskor. Rädslan och påfrestningarna syntes tydligt i kvinnornas ögon. Innan de förflyttades till Polen hade Arthur och hans kamrater befunnit sig i Fara in Sabina.